Hej och välkomna till Karolinska institutets intressegrupp för kärlkirurgi med mig Anton Axelsson.
Och här har vi Armin Tabiei.
Och dagens gäst är Rebecca Hultgren. Hon är adjungerad professor på Karolinska institutet, överläkare vid kärlkirurgiska sektionen på Karolinska universitetssjukhuset och hon är också ordförande för Svensk kärlkirurgisk förening. Tittar vi på hennes forskning så har den framförallt fokuserat på epidemiologin, den kliniska presentationen och handläggningen av aneurysmsjukdom. Där hon varit särskilt framträdande med studier kring de skillnader som förekommer mellan män och kvinnor vad gäller kardiovaskulära sjukdomar. Tillsammans med henne så är tanken att vi diskuterar hur kärlkirurgin sett ut historiskt, hur den ser ut idag och vilka utmaningar som väntar för morgondagens kärlkirurger.
Ja, men precis. Så det här avsnittet ser vi verkligen fram emot. Vi vill också tacka så hemskt mycket för allt stöd vi fått för de två första avsnitten.
Ja, men verkligen. Alltså responsen har ju varit överväldigande positiv, måste man ändå säga. Och vi känner väl att allting är väl långt ifrån perfekt än, men det är alltid kul att höra att folk tycker att det har varit kul att lyssna. Det motiverar ju oss till att fortsätta med det här.
Och vi vill också påminna er om att snälla skicka in förslag om det är någonting som ni vill höra nästa avsnitt.
Ja, verkligen. Och då är det ju på sociala medier eller på vår mail typ. Så att då klipper vi till avsnittet helt enkelt.
Yes.
Nu ska vi se. All right. Hej och välkommen till Kiwi Podcast, Rebecca. Superkul att du vill vara med.
Jättekul att ni har frågat mig, tycker jag.
Ja.
Tack.
Ja. Vi har ju redan spelat in ett intro här förklara lite grann vad temat för avsnittet är. Och du är vår andra gäst. När Eva var med så fick hon börja med att berätta hur det kommer sig att hon blev kärlkirurg. Och jag tänker att du kanske kan få börja med och berätta det du med.
Ja, det var ju väldigt kul. Jag hade ju bestämt mig för att bli narkosläkare när jag gick kirurgkursen. Men det var då en väldigt entusiastisk kollega som talade mig ur det och sa nej, du måste bli kirurg, helst kärlkirurg. Och han stöttade mig och jag fixade min första vick i Bollnäs efter termin 7-8. Och då var jag liksom hooked på kirurgi. Och sen började jag vicka i Nyköping efter examen. Och då ringde den här killen upp mig och sa, ja, nu ska du inte bara bli kirurg, du måste forska också. Och så började jag forska med honom på kärlkirurgen. Och sen blev det ju bara att man kom hit. Och det är ju en väldigt, väldigt rolig specialitet. Och på den tiden var kärlkirurgi på KS ju det coolaste och roligaste man kunde göra. För då var kärlkirurgin också de som var huvudansvariga för katastroferna. Och jag var rätt intresserad av katastrof och traumamedicin och traumakirurgi. Så att jag tror att det var därför jag blev väldigt hooked faktiskt.
Ja, all right. Ja.
Personliga möten vill jag säga med det. Det är det som är grejen tror jag. Man träffar någon som man har en kommunikation med som är rimlig och realistisk. Och det är då man blir förtrollad av det man av någon del av medicin, tänker jag.
Ja, nej, men det kan jag hålla med om. Det har varit liknande för mig. Men vad skulle du säga, vilken gren av är det just, alltså nu är ju inte kanske kärlkirurgerna har ju inte huvudansvaret för katastroferna längre, men vilken gren skulle du säga att du tycker är roligast idag?
Nej, ja, nu är det ju bara kärlkirurgi och ganska mycket tråkig elektiv kirurgi eller kärlkirurgi, och jag har helt steppat ur den här katastroftraumakirurgiska delen. För att det är liksom omöjligt att kombinera, som jag uppfattar det, när man också har mycket forskning. Så att någonstans på vägen måste man börja välja, och det händer väl någonstans när man är ung specialist att man på något sätt, man får kill some darlings. Annars funkar inte det man har som huvudfokus. Så, så att bara kärlkirurgi är svaret idag.
Just det. Men har du något fall eller någon typ av fall som du liksom verkligen ser fram emot när du går till jobbet och bara det här kommer?
Ja, det tror jag nog ändå. Och jag brukar säga det till patienterna också. De vill nog egentligen inte alltid höra det. Men det är ju alltid roligt att gå till jobbet när man har operationsdag.
Mm.
Man känner kanske inte riktigt samma sån här wow när man ska gå till jobbet och vara konsult eller ha mottagning. Men ja, att gå till jobbet och veta som idag att idag skulle jag göra 2 karotisoperationer, ja, då är det fortfarande kul fast man är 55. Det är det. Och jättekul, och särskilt när man vet att man har ett bra team och trevliga kollegor man ska operera med. Och, ja, jo, man känner nog fortfarande wow, även i min ålder. Och det tror jag de flesta gör faktiskt.
Mm. Och hur ofta är det då operationsdag i veckan eller i månaden?
Ja, nej, men det beror ju lite på vad man har för så tjänst. Jag jobbar ju halvtid som forskare och halvtid som kirurg. Och då är ungefär 25% av min arbetstid. Ja, eller ja, nästan 40% kanske. Ja, man har helt enkelt operationsdag 2-3 gånger i veckan.
Okay.
Ja. När man är i tjänst, om man inte är konsult. Mm. Och då är man ju bara konsult hela veckan och opererar akuta grejer förstås. Men man är mest bara konsult. Så att någonstans där. Så ganska många operationer får man ju trots allt.
Ja, all right. Och hur ser det ut sådär? Ja, men om man är, alltså det är väl svårt att säga, men om du är konsult en vecka då, ungefär hur många akuta operationer brukar det bli?
Ja, det kan nog bli 1-2 ungefär skulle jag säga. Någonstans där. Och oftast är det ju så att det är lite att man får stötta någon och det händer någonting och man får åka iväg. Och ibland blir man ju ringd liksom från de där liksom roliga casen när man var ung doktor, särskilt och konsult. När de, du vet, ibland när de gör laparoskopier på Danderyd till exempel, så sticker de ju trakaren i bukaorta. Och då är det ju bara att älga över dit direkt och laga den patientens bukaorta. Och det händer ju inte jättemycket, men det händer kanske ändå någon i veckan när man är konsult, att det är någonting som händer. Eller att koronarangiolab eller neurointerventionslab har stuckit fel i ljumsken, då får man gå dit och blodstilla och öppna och göra en liten rafi eller patch eller så. Så att nog en i veckan skulle jag säga.
Okej.
Ja, ja, vi diskuterade faktiskt det där förut också med, ja, men, vad vi föreställer oss att man kommer tycka är roligast och sådär. Ja. Att ja, men, i alla fall när man, i alla fall min villfarelse nu är att ja, men, om det händer någonting så att man måste ringa efter en kärlkirurg, om det då är mig man ringer till, så behöver man inte ha dåligt samvete. Så att det är så här, jag tror att jag kommer tycka att det är ganska kul att åka dit och vara lite så här,
konsult.
Ja, men konsult och lite dagens
just
hjälte.
Just lite så. Och det tror jag är så. Och det är så, och det är roligt, och det är så det ska vara. Och det är ju så de första 10 åren. Och de första 10 åren är ju, det är väldigt, man är ju också orolig, annars är man ju konstig. Man är ju rädd också, för att man vet ju inte. Man kan bli rädd när man är jour, när man tänker att gud, är jag det bästa Stockholm kan hitta på? Hjälp, hur ska jag kunna rädda alla i Stockholm? Och sen, det där slätas ju ut med åren av olika skäl. Nu känner jag inte riktigt samma upphetsning längre, och jag är inte lika attraherad av den här att man kommer och är doktor cool när man är konsult. Men det är ju fortfarande så, när man kommer till ett ställe och det blöder jättemycket och du kommer dit. Man vet ju hur de känner sig, de är livrädda, och du är ju en livräddande kompis då.
Mm.
Och, så att det är klart att det är roligt, och det tror jag många av yngre jourer tycker är en attraktiv del av jobbet.
Mm. Ja, men det är absolut. Lite brandmannen i sjukhuset.
Ja, just så.
Ja.
Och när de har jättestora trauman, vem ringer man till slut när ingen får någon ordning på någon blödning? Kärlkirurgen.
Mm.
Det är ju vi som är liksom den sista utposten. Och det tror jag, som sagt, när jag var yngre tror jag att man tycker det är rätt attraktiv del av jobbet. En oundviklig del. Men nu känner jag mig mest inte så intresserad av just det. Men man gör det fortfarande förstås. Men det går över.
Sen 2015 då, så har ju kärlkirurgin varit en egen basspecialitet. Men dessförinnan, om man tänker, hur såg det ut då för dig när du skulle bli kärlkirurg?
Just det, då var det ju så, och så är det ju fortfarande i många länder i världen, att man först blir man allmänkirurg, och sen kan man förvisso redan när man är allmänkirurg ST under utbildning bestämma sig för att jag vill också bli kärlkirurg, och då går man mest på kärlkirurgen. Och att vara kärlkirurg är ju också att vara kirurg, så att mycket av ens kirurgiska placeringar kan ju vara på en kärlavdelning. Det är ju helt okej, även i andra länder. Men så att jag är ju dubbelspecialist och har ju gjort massor med sådana här saker som nu var helt onödiga då, koloskopier och gastroskopier och bukingrepp och laparoskopikurser och allt det där. Men at the end of the day är det nog egentligen ganska bra att man har gjort det också. Det är absolut inget fel att vara dubbelspecialist, för man får ju en kirurgisk träning som man har nytta av förstås. Men det har verkligen ändrat sig, och jag tror att det som verkligen har varit, det som har drivit den utvecklingen, är ju utvecklingen av endovaskulära metoder. När jag började här då 95-96, och då började man ju också på kirurgkliniken som jour på nyårsafton förstås. Mm. Jag hade ju inte ens nycklar, jag hittade ju ingenstans, men man var jour. Men det var så det började. Då, på den tiden, då hade vi ju bara Angiolab som en röntgenläkare skötte. Och vi skötte ju allt annat. Och sen då hade man någon enstaka patient nere på Angiolab. Och då var det lite sensation. Och det var väldigt mycket diskussioner varje gång. Och det är ju ändå inte 1000 år sedan. Och sen under 97-98 började vi inse att vi måste ha en kärlkirurg på Angiolab. Så då började kärlkirurgerna gå där. Någon eller några dagar i veckan. Och det var några utvalda personer som fick gå där och träna upp sig. Man fick inte, alla fick absolut inte gå på Angiolab, det var väldigt restriktivt. Och sen har ju det helt förändrats, och nu är ju 75-80% av vad vi gör på Angiolab. Så att det har ju blivit en helt ny specialitet, och det tror jag också är det som driver att de unga doktorerna inte längre kan bli allmänkirurger också. Man har liksom inte tid att både bli allmänkirurg, endokompetent och öppen kärl. Så jag tror att det är därför det har också drivit det väldigt starkt, att våra unga kollegor inte längre vill bli dubbelspecialister. Och samtidigt är det inte sant, för ungefär 25% av kärlkirurger i Sverige idag, ST, blir dubbelspecialister. Då jobbar man i Östersund, jobbar man i Borås, du kan inte vara bara kärlkirurg, du måste vara allmänkirurgjour för att bidra i jourbördan. Liksom.
Mm.
Tyvärr, så att det går inte på alla sjukhus i Sverige att vara bara kärl.
Och om man tittar då, ja men, om det fortfarande är ändå liksom 25% som går den gamla vägen.
Ja.
Alltså, jag tänker, vad tror du skulle vara svårast att gå den vägen, börja jobba i Östersund och så sen känna att så här, nej men vet du vad, jag vill flytta till Stockholm och, och börja jobba på Karolinska och då komma hit kontra liksom att, nej men vet du vad, jag trivs bättre där huspriserna är lite lägre och flyttar åt andra hållet och börjar jobba där. Vad tror du skulle vara? Liksom?
Jag tror att det är, som alltid så tror jag att någonstans så måste det vara alla personer som byter jobb och som gör de här valen gör det dels på grund av massa yttre omständigheter, huspriser eller barnafödande eller fruar eller något annat. Men man kan ju säga så här att om man kommer till Stockholm och har gjort en del kirurgi och kärlkirurgi på landsortssjukhus, länsdel eller länssjukhus, då har man ofta en helt annan kirurgisk kompetens och erfarenhet än våra yngre ST-läkare har. Och den är aldrig dålig. Den är alltid bra. Alltså vi har några bra exempel i Sverige på flera kollegor, till exempel har vi en kollega på SÖS som gjorde hela sin ST-kirurgi på ett länsdelssjukhus och då är väldigt duktig allmänkirurg och går rakt in i en kärl-ST, då går ju den ut. Hans utvecklingskurva är ju enormt stark, för han kan ju redan väldigt mycket. Men man kan säga att det man förlorar är ju kompetensen när våra yngre börjar, som våra unga ST-läkare till exempel, eller som Göteborg, de går ju rakt in i endokompetens och de får ju också en väldigt snabb utvecklingskurva. Så att, och svaret är, jag tror att det är jättesvårt som kirurg från ett stort statssjukhus, universitetssjukhus, att flytta till landsorten Också för att de vill inte ha dig där. För du kan inte vara bakjour på kirurgen. Så du blir en bara kärljour. Och på många sjukhus i Sverige har de ingen glädje av bara en kärljour. Mm. Så att det är ju också så att det inte är säkert att du kan jobba överallt ens en gång. Faktiskt. Mm. Mm.
Och hur är det med fellowship? Kan man fortfarande göra, om man gör 5 år allmän kirurgi?
Ja.
Kan man då komma till NKS och göra 2 år fellowship
Nej.
Inom kärl?
Så finns... gör inte vi. Och det är ju också ett problem, för fellowship, det blir ju fel ordval i Sverige. Mm. Våra fellowship innebär att man går som ST och helst är nyfärdig specialist, till exempel i Karlstad eller Borås eller Oslo. Och så vill man ha 1/2 till 1 år på en högspecialiserad klinik. Då okay. kommer man till oss. Mm. Men man måste kunna kärl om man kommer till oss som fellow.
Mm.
Vi har haft någon som har kommit som har varit väldigt tidig i sin kärl-ST. Det blir inte bra, för då Nej. Får de inte ut något av det här. Så man ska vara nästan färdig specialist eller precis ung specialist. För då får man också göra jättemycket.
Mm.
Och då kan man också välja att försöka lära sig det man vill nischa sig på. Till exempel fevar eller karotis.
Mm. Okay. Mm.
Ja, ja, men om man tänker då att man har bestämt sig för att man vill bli kärlkirurg, så har vi som snart tar examen, då sitter man ju och funderar lite grann vart man ska hamna
verkligen.
Och hur jobbmöjligheterna kommer se ut och sådär. Och då läste jag på Socialstyrelsen, som har en sån här nationellt planeringsstöd, att 2022 då så hade de gått igenom tillgång och efterfrågan på specialistläkare, och så hade de skrivit då att 2018 så bedömde 10 regioner att det var brist på specialister och 4 regioner sa att det var en balans, och att Svensk kärlkirurgsförening bedömde att det inte rådde någon brist på specialister. Men hur ser det ut idag? Har du koll på liksom hur många ställen erbjuder kärl-ST i Sverige och
Jätterolig och bra fråga, och jag har just bekymrat mig lite över det här, för i Danmark till exempel, där tillsätts ju kärl-ST centralt. Och regionerna får söka och säga, jag vill ha en kärl-ST, jag vill ha en kärl-ST. Och sen är det ju en central tillsättning av tjänster. Så att sjukhuset får ha lite rådgivning, men i princip bestämmer man inte vem man får. Det kan man ju tycka är den extrema varianten, men det är ganska bra, för då blir också sjukhusen tvungna att räkna vad de faktiskt behöver. Så svaret på det här är att det är väldigt svårt att svara på den frågan, för i Sverige sätter ju alla sjukhus själva sin kravlista på vad de behöver för ST-antal. Och tyvärr styrs det jättemycket av jourbehov. Så ganska många sjukhus i Sverige tillsätter kirurg-ST eller kärl-ST på basen av sitt akutläkarbehov. Vilket inte är dugg bra för er utbildning förstås. Mm. Så att svaret är att jag vet inte, men min uppfattning är att det hela tiden fattas kärlkirurger i Sverige. Och många sjukhus har brist. Och förr var ju kärlkirurgi en av dem, ja, faktiskt tyckte många var bland det coolaste man kunde bli, var kärlkirurg. Jag tror inte folk tycker det längre av en massa skäl, där ju ändå, vi tycker ju att endovaskulär verksamhet är intressant och spännande och utmanande, men om man har ett väldigt kirurgiskt sinne, så ung doktor, så kanske man inte känner hur häftigt eller coolt det är att göra en fevar, utan man tycker det är mycket roligare att göra en akut kolonoperation. Så att jag tror att man attraherar andra typer av personer än man gjorde för 10-15 år sedan. Och det kan också, alltså att svaret på frågan är helt enkelt att jag har inte riktigt koll, men jag har en uppfattning av att väldigt många center i Sverige har behov av kärl-ST.
Mm.
Men problemet är att de tvingar sina kärl-ST att gå kirurgjourer, och det är inte alla som vill det, för att man vet att tiden räcker inte till. Man har bara 5,5 år på sig. Det vill man inte tillbringa på akuten.
Just det.
Ja. Ja, men det kan ändå, jag kan ändå fatta, för att det är som så här, det diskuterade vi lite grann med Eva också, att just det här med att vara på angio, att det är väldigt kul kanske om man är den som står och håller i den där strängen liksom, men att när man står och tittar på, speciellt som student kanske en bit ifrån, att det blir,
man tappar fokus
på alla tingarna. Ja, precis.
Ja.
jämför, om man då jämför med hur det var förut, alltså, ja, men, och stå med på kanske en öppen åtta som, ja, men, när alla gjorde så kanske till och med får lägga ett snitt i aortan, då tror jag att man blir, det är lättare att bli charmad som student.
Jag tror absolut det, och framförallt era andra personlighetstyper, så att jag tror ju att flera av dem som söker sig till kärlkirurgi nu har mer av en lockelse mot angio, imaging, de tycker det är kul med röntgen och sådär, och kanske också medicin, för väldigt mycket kärlkirurgi är ju också medicin eller kardiovaskulär medicin. Så att det är lite andra typer än de där som vi som är gamla som blev kirurg på ett annat, av ett annat skäl, liksom, tänker jag.
Och hur många ST-platser brukar det vara liksom per år?
Ja, vi har ju då som sagt ingen som helst centralkoll, men just nu i Sverige har vi typ mellan 35 och 40, 42 ST-läkare i kärlkirurgi nationellt. Okay. Några av dem har dubbelblock, det vill säga de är både kärl-ST och kirurg-ST. Och sen så vet jag ju aldrig riktigt hur många som är på väg och in och ut, men totalt sett är det ungefär 35-40 stycken. Och jag tror att det blir ungefär, ja, vad blir det? Kanske uppemot 10 nya varje år någonstans där.
Okay.
Lite beroende på. Men ja, det är ju inte så där. Folk är ju inte bara ST 5,5 år. För det föds ju barn och det flyttas och det är det ena och det andra. Ja, men ni fattar. Så att det blir ofta lite längre.
Ja, och ja, men på temat lite grann det här med, ja, men att det görs mycket fler EVAs, och jag läste någonstans att det var, ja, men nästan 70% av alla aortanalys som åtgärdas endovaskulärt nu, och att, ja, men, och samtidigt då så är det ju, ja, men där kärlkirurgen är en, men att det är fler och fler specialiteter som börjar sticka upp huvudet med att, ja, men jag kan också det här med angio och så där, och ja, men vill skylta med sin kompetens vad det gäller, ja, men endovaskulära åtgärder. Hur tror du liksom att kärlkirurgens roll kanske kommer förändras framöver, och tror du att förhållandet till de andra specialiteterna kommer att förändras det med?
Ja, det är, man kan säga i vissa länder, särskilt i USA till exempel, men även i Tyskland, är det ju ett jättestort problem att kardiologerna liksom med ilfart börjar till exempel tycka att de äger karotis territoriet. Om de ändå gör en PCI så gör de en liten PTA av karotis och stentar samtidigt. Vilket ju inte är bra, för man följer verkligen inte de studieresultat som finns och RCT och behandlingstraditioner. De har också ingen, de har ju liksom ingen kompetens att bedöma karotis stenosen också, för att en karotis stenos ska ju inte bedömas på angio, den ska ju bedömas med duplex och CT-fynd och klinik. Så att det är ett jättestort problem, och det drivs jättestarkt av ekonomi. Alltså det är den finansiella kraften i läkemedelsföretag och försäkringsbolag som driver det här. Och de tjänar jättemycket pengar kort och gott, det är det här handlar om. Så jag tror att det är ett jättestort problem, inte i Sverige. Men ja, vad vet jag om framtiden? Och man kan ju tänka sig att det kan bli ett problem med... det finns ju på vissa enheter lite problem med neurointervention och till exempel karotisk stentning versus kärlkirurger. Och på vissa centra är de ju väldigt mycket mer på att göra karotisk stent, kanske trots att studier visar att det kanske ändå ska vara den sekundära insatsen. Men jag tror inte att vi i Sverige drivs av ekonomi, utan här drivs man möjligen mer av ett patos att man ändå håller på, man kan och man tycker man kan patientgruppen. Sen är det ju det här med jag tror snarare att vi känner oss inte så hotade kanske av någon annan, utan jag tror att det finns andra discipliner som är hotade av oss. Jag tror ju att en verklig förändring i Sverige under min tid som kärlkirurg är ju det torakala segmentet, där vi har flyttat positionen när det gäller typ B-dissektioner. När jag var ung som ni, då fanns ju inte de på kärlkirurgen, det var bara en torakkirurgisk diagnos. Sen blev det en liten kardiologisk diagnos eller intermediärmedicinavdelningsdiagnos, och nu är den till stora delar kärlkirurgisk. Och nu vandrar vi över till Arcus. Vi börjar göra Arcus-behandlingar endovaskulärt. Så att vi knaprar in på thoraxkirurgernas territorium, tror jag. Och de har ju haft ett förvånansvärt, jag tycker det är väldigt spännande, thoraxkirurgerna har haft ett sån otroligt ointresse av endovaskulär behandling. De tappade ju PCI-spåret till kardiologerna. Mm. Varför gjorde de inte PCI själva? De gör sin CABG. Det naturliga hade ju varit att de också gjorde PCI, kan man tänka. Som vi liksom gjorde, öppen och ändå i sin portfölj. Liksom. Och nu, och Tavi. Vem gör Tavi? Kardiologerna. Mm. Och vem kommer göra Arcus? Kärlkirurgerna. Så att jag tror att, personligen tror jag lite att det är ett misstag, för att jag tror ju ändå att de har ju den goda kompetensen om patienten faktiskt och utfall och sådär. Men här har vi ju en jättefin centrumbildning, så vi jobbar ju med torkkirurgerna och har gemensamma ronder och bestämmer tillsammans. De ska ni gå på någon gång på fredagen. En väldigt bra rond tillsammans. Men på många center i Sverige är det ju så att det är torkkirurgerna till och med på ett annat sjukhus i Lund. Och kärlkirurgerna i Malmö. Och de har ju inte någon konferensverksamhet, utan det blir lite var patienten dyker upp som avgör vilken terapi man väljer. Och det är inte bra. Då är ju inte patienten i centrum, utan då är ju doktorn i centrum. Jag gör det som jag tycker är kul på dig. Det är inte riktigt bra.
Hur är samarbetet med...
Ni får stoppa mig, hörni. Jag vet inte vad ni har för tidsplan.
Nej, det är jättebra. Men vi tänkte på det här med interventionella radiologer. Hur ser samarbetet ut med dem och kärlkirurgen?
Jättebra fråga. Vi har ju många år i Sverige haft mycket bra, ytterst bra samarbete med interventionella radiologer. Och på många center i Sverige har de faktiskt stått för hela kompetensen, både när det gäller imaging och uttolkning av bilder och också handledning och utbildning på labb. Interventionella radiologer är också mycket, mycket bättre än kärlkirurger historiskt när det gäller strålsäkerhet. Ska man lära sig bra strålsäkerhetsrutiner, då har det varit radiologer som kan det och den radiologiska personalen. Nu har det där scenariot ändrats, och jag skulle säga under de sista 15 åren med några centra som särskilt ledde den utvecklingen, så har interventionella radiologer helt upphört att existera inom perifer angio på till exempel Malmö, Uppsala. Det finns på några enheter i Sverige helt enkelt ingen radiolog kvar. Det tycker jag har varit en olycklig utveckling, för att jag tror att det finns mycket att vinna för patienterna att vi har den här gemensamma team-approachen. Men i verkligheten är det ju faktiskt så att patienterna träffar ju oss, kärlkirurgerna. Mm. Patienterna beskriver sina symptom, och man ska ju aldrig behandla en patient utifrån en angiobild. Och radiologerna träffar aldrig patienter egentligen. Under vissa perioder har vi pushat det på den här enheten, men i stort i Sverige träffar inte de patienter. Så svaret är att jag vet inte vart det här ska gå längre. För att jag önskar mig att vi fortsätter samarbeta, för att kärlkirurger kanske inte kan driva imagingutveckling och 4D-flödesmätning på CT och MR-flöden. Det är inte riktigt vår kompetens. Mm. Men samtidigt kommer inte den interventionella radiologen vara intresserad av att stanna kvar i det här om de inte själva får sticka och vara med och utveckla heller. Så att jag vet inte vart det riktigt ska gå. Jag kan ärligt säga att det har ju varit enormt stora konflikter på vissa centra i Sverige. Det kanske ni har läst om, till exempel Umeå. Mm. Men också i Uppsala tidigare. Så att det har varit jättestora konflikter som faktiskt är delvis olösta fortfarande. Så att svaret är att jag vet inte riktigt vart det ska ta vägen. Och det är på gott och ont faktiskt. Mm. Men tipset till er som nu är här är att bli inte interventionell. Det säger jag inte.
Klipper bort det. Nej. Ja, men som du sa innan, så är ju hälften av din... Du jobbar ju hälften med forskning och hälften kliniskt. Då. Hur ser det ut om man är ST-läkare eller liksom nybliven specialist? Om man vill ha forskningstid, liksom, är det... Kan man liksom få en liksom,
ja, absolut,
procent av det?
Och det tror jag verkligen att det handlar om, att det är ju vissa saker man måste förstå om man bestämmer sig för att ha ett helhetsperspektiv med både forskning och klinik. Och det är ju det att man har bara 24 timmar per dag. Mm. Möjligen har du 36, men vi andra har bara 24 timmar. Men då får man tänka så här. Man kan alltså inte på ett realistiskt plan bli specialist lika snabbt som alla andra om man forskar under sin ST. Utan man blir precis lika bra eller lite bättre. Men det tar ett år eller ett halvår eller två år till. Och då får man bara gilla läget där. Och det måste man liksom, lite för sig själv bestämma sig för att det är okej. För det kan vara lite jobbigt när alla andra springer ifrån och blir mycket bättre. Men sen kan man säga det att allting med forskning handlar ju tyvärr inte bara om att man är kreativ och älskar sitt jobb, vilket man förstås gör, utan handlar om pengar.
Mm.
Så att det handlar om att vara i en miljö där det erbjuds möjligheter att forska. Och är man till exempel i vår region, men även i många andra regioner, så finns det faktiskt forskningspengar för personer som vill forska och är kliniker. Så att jag skulle säga att man har ganska goda möjligheter att forska. Och jag har ju till exempel en doktorand i Sunderbyn. Han får ju 10-12 veckor forskning från Umeå universitet varje år. Vilket är mycket, mycket mer än du får i vår region. Och handledaren, eller din före detta handledare, eller hur man nu gör, ordnar ju också pengar. Så att det handlar ju om att befinna sig i en miljö där det är okej. Och på många sjukhus i Sverige uppmuntrar man forskning, men på många sjukhus i Sverige gör man inte det.
Mm.
Och då kommer man inte ge dig forskningsledigt, för att man kan faktiskt inte det, för man går inte runt på sitt jouruppdrag då. För att man är så underbemannad. Och det är inte helt ovanligt, kan jag säga.
Mm.
Så att jag tror att man, när man, om man känner starkt forskning, att man vill ha det som en del i sin klinik, då måste man ganska tidigt söka sig till sån enhet, tror jag. För annars är det ohållbart.
Jag läste en artikel i Dagens Medicin för inte så jättelänge sedan kring utvecklingen lite grann vad det gäller könsfördelningen i olika specialiteter. Och då kikade jag ju såklart på kärlkirurgi, och så såg jag att 2010 då var andelen kvinnor inom kärlkirurgin 5%, och 2015 så var den 11%, och 2020 så var den 18%.
Mm.
Och även om det liksom är fortfarande majoriteten som är män, och att det är en låg andel kvinnor, så har det ändå skett nästan en fördubbling.
Mm.
Men
på, bra var, att du var är femte, så positiv.
Ja, men, på femte åren då, i ett decennium nu. Ja. Men vad tror du som har gjort att andelen kvinnor har ökat, och vad tror du liksom har gjort att
de... Det var roligt att du sa, jag skulle precis säga att jag uppfattar att det är precis tvärtom nämligen. För jag uppfattar att under en period, kanske runt, före pandemin och sådär, runt 2017-2018, då började vi ändå ha 40% kvinnor på ST-kurserna.
Mm.
Jag tyckte det var ganska många kommande kvinnor i de yngre kohorterna, vilket gladde mig, för jag tänkte att det var kul och jag var kursledare, och man ser ju vilka som går kurserna.
Mm.
Men sen, numera, när vi har kurser, då är det ibland sådär 17-18 män, och så är det 3, 4, 5 tjejer. Så det blir en väldigt låg andel kvinnor. Och då hade man ju hoppats att man skulle gå in på medlemslistorna och se att okej, nu är det ju då ändå, de är alla specialister och aktiva kärlkirurger, de här kvinnorna som har gått kurserna. Men så är det inte, utan vi har noterat att ganska många kvinnor hoppar av som specialister. Så då hamnar vi i en jätteintressant fråga. Varför är det svårt att rekrytera kvinnor just nu till kärlkirurgi? För det är det ju uppenbarligen. Och det säger många, det vittnar många om som jobbar i landet, att det är svårt att få tjejer att välja. De väljer hellre allmänkirurgi eller akutkirurgi eller bröst. Och det andra är, vi måste få kvinnor att stanna kvar. Varför tycker kvinnor inte att de vill stanna kvar? Eller är det så att det är lika många män som hoppar av, men att vi inte noterar det? Jag kan inte svara på det.
Mm.
Så personligen kan jag säga som ordförande i Svensk Kärlförening att jag är rätt bekymrad över det här. För att jag uppfattar verkligen att det är konstigt. För att har man kirurgkurser, som jag också har en del med allmän kirurgastighet, där är det utan tvekan nästan 50% kvinnor. Så att det är någonting som händer som gör att tjejer inte väljer kärlkirurgi. Så vad är svaret? Nu kommer vi till det jobbiga, det här får ni klippa bort. Jag tror att en del av det här är inte att kvinnor inte är smarta nog, utan tvärtom är det att kvinnor ser att det är ganska stora problem och utmaningar att vara kärlkirurg i Sverige. Man är ofta inte kärljour schemalagt, utan man scoutar. Det vill säga att de ringer till dig precis när du är på juluppvisning med barnen.
Mm.
Då ringer de och säger, nu har vi en blödande aorta, varsågod och kom in. Och då förväntas du bara göra det, för det är så det är uppbyggt i de här sjukhusområdena, i norra Sverige till exempel. Och jag tror att om man ser det här hela tiden som ung kvinna som vill ha barn eller så, då kanske man inser att det där är nog inte för mig. Jag vill inte ha det så. Jag vill ha nattjoursveckor. Jag vill kunna planera mitt liv. Jag vill inte jobba jämt. Jag vill inte bestråla så mycket. Jag kanske är ändå också en grej som är en nackdel om man vill. Det är ju dåligt för både tjejer och killar om man vill ha mycket barn, kanske. Vi vet ju inte riktigt det faktiskt. Det har ju kommit fler och fler studier på att kvinnor får atypisk bröstcancer, man har stått mycket på strållabb och sådär. Nu har vi ju också blivit mycket bättre på strålskydd, men det är ju ändå en faktor. Mm. Så svaret är, Anton, att jag är rätt bekymrad, men, och jag tänkte att det var viktigt att sådär som Eva och jag och alla andra, att vi har kurser och vi håller föredrag och jag är ordförande i kärlförening och sådär. Men uppenbarligen har inte just det spelat så stor roll för rekryteringen under de sista åren. Men lite kanske vi är dåliga på att göra reklam för att det också är jättekul att vara kärlkirurg. Kanske är det så att vi bara framhåller att det är tungt och det är jourtungt. Och det är ju jourtungt. Men det finns ju många specialiteter som är. Jag menar ECMO, barn-IVA, barnkirurgi. Det är många specialiteter som är jättejourtunga.
Mm. Ja, jag har precis haft OB-gyn.
Ja.
Och det är ju väldigt jourtungt.
Ja,
men
verkligen.
Också väldigt många kvinnor.
Ja, just det. Så att, exakt, bra tanke där. Ja, just det. Så att det kan uppenbarligen inte bara vara det. Liksom.
Mm. Mm. Hur är det med liksom, mentorskap i kärlkirurgi? Det finns ju det här mentorprogrammet som ni har.
Så det har vi haft, jag tror nästan vi är inne på 8:e året eller något sånt där. Och det är ju ett program som vi startade bland annat för att vi skulle bli en egen basspecialitet. Mm. Så vi tänkte att hur ska unga människor hitta vår specialitet? Och då startade vi det. Och då ska man gå typ sista året på läkarprogrammet eller början på AT. Mm. Och helst ska man inte vara som er. Man ska inte vara kunnig om kärlkirurgi. Man ska inte känna kärlkirurgi, utan man ska känna att det är något man vill sniffa på.
Mm.
Och då hoppas man att man ska kunna rekrytera folk som inte redan är frälsta. Liksom. Ni fattar. Och så att vi väljer faktiskt aktivt bort sådana här som Moritz och Antti och så. De fick inte gå programmet, för de var ju redan doktorander och våra vänner. Så att mentorsprogrammet handlar väldigt mycket om att försöka synliggöra också gärna mindre orter. Så att gärna att man gör AT i Sollefteå och så kan man jobba i Sunderbyn eller Sundsvall och gå med sin mentor. Så då har man 4 kliniska dagar på 1 år. Man får ha hur många man vill, men minst 4 dagar. Och så har man ett startseminarium en hel dag när man tränar på KTC och labb och suturträning och EVAR och man gör Eliaca PTA. Och man har lite cases och det brukar vara jättekul och de får en, liksom, ett eget gäng och så får de sin mentor. Och sen går adepterna hela året och träffar sin mentor, hoppas vi då. Och sen har man slutseminarium, det brukar också vara praktiska övningar och det brukar vara jättekul faktiskt. Mm. Och då är det ju alltid sådär 20% eller 25% som har fått jobb på kärlkirurgen och vill stanna där och många har börjat med forskning. Och våra 2 första, eller om de är 3 specialister från det första mentorsprogrammet, de är precis färdiga nu. Det är Victor Mill på SÖS, han är precis färdig specialist och också dock är reggad doktorand. Och sen David McRee i Örebro till exempel, han är också precis nyfärdig specialist. Och han började mentorsprogrammet och hade också inte haft någon kontakt med kärlkirurgi och Victor inte heller. Så att, ungefär så. Så att det kan vara väldigt bra, men som sagt inte till för er som redan känner oss.
Nej, just det.
Tyvärr.
Men om man tänker då, för de som lyssnar, om det är någon som har liksom ramlat in på den här podden för att vi har ivrigt skyltat med det, vart tittar de om de vill anmäla sig?
Då tittar man på SSVS hemsida, alltså man tittar på Svensk Kärlkirurgisk Förenings hemsida ssvs.nu och så ska det finnas annonser om det och vi brukar börja med annonserna typ nu, oktober-november och så startar programmet i februari-mars någon gång. Och så får man gå på vårt vårmöte till exempel. Det brukar vara väldigt kul. Då får liksom mingla med oss och med sin mentor och träffa varann och sådär. Det brukar vara otroligt kul. Och gå på liksom kärlmöte och alla vet ju att det är våra adepter och sådär. Så det brukar vara väldigt kul. Så ssvs.nu.
Perfekt. Ja. Men vi tänkte kolla lite också med ST-läkare. Vad är det du tycker liksom utmärker en väldigt duktig ST-läkare liksom inom kärlkirurgi? Och
ja, vad är verkligen sån? Nej, men jag tror att de flesta som kommer som ST-läkare i kärlkirurgi, det är redan en sån stark selektion där. Alltså det är en lite udda, liten specialitet. Så jag uppfattar nog att nästan alla kärl-ST jag träffar är ju helt fantastiskt duktiga. De är driftiga, de är drivna, de är passionerat intresserade. Och när man står utifrån så kan man nästan inte förstå det. Vi har liksom patienter med medelålder på 78 år, det gamla vrak. Det är ofta väldigt dyster prognos. Och det är verkligen vård i livets slutskede och ofta mycket social misär. Så det krävs ett speciellt kynne. Och jag är ändå imponerad. Nästan alla ST man träffar är ju fantastiskt intresserade. Men jag tror att man, om man ska bli kärl-ST-läkare ska man ju förstå det att 80% av jobbet sker ju inte på operation, utan det sker ju på mottagningen och på avdelningen och i möten med patienter. Och gillar man inte gamla människor, då ska man inte bli kärlkirurg. Utan man ska verkligen tycka att varje möte är lite magiskt, och det är det ju. Alltså det är ju världens bästa jobb att vara kirurg och att vara kärlkirurg. Och att de här människorna lämnar sitt liv i era händer, och det gör de ju på riktigt. Så man måste vara rätt passionerad för den här typen av personer som inte lyssnar på vad du säger. De hör ju också inte vad du säger och de är ganska skröpliga. Så att det är en väldigt speciell verksamhet och helt annorlunda än om man är barnkirurg eller ljumskbråckskirurg där patienterna är liksom pigga och vitala och lever bra liv och ofta är välutbildade. Våra patienter, de är ju väldigt låg socioekonomisk situation jämfört med andra personer i befolkningen. Så att det är en helt annan patientgrupp.
Ja, det måste jag ändå säga är någonting som har lockat lite grann för mig. För att det är som så här, jag kan bli så här avundsjuk på typ vårdcentralsläkarna som får vara någons doktor. Men samtidigt skulle jag aldrig kunna tänka mig att sitta på en vårdcentral. Och då, ser man till många kirurgiska specialiteter så gör man ju kanske den här punktinsatsen och bortser från väldigt mycket annat av patienten. Och så gör man sin grej och så sen kanske man aldrig mer träffar patienten i bästa fall. Kontra då om man till exempel gör en EVAR så får man ju för det första... först måste man ha bra med kunskap om hela kroppen och sen är det ju de här livslånga uppföljningarna på EVA-patienterna. Då får man ju lite grann bygga upp en relation med patienten och samtidigt vara den här akuta operatören om man också vill det.
Jag tycker precis så det är. Och det är väldigt mycket så i kärlkirurgi att man har relationer med patienter i många, många år. Jag har ju patienter som har gått hos mig i 10-15 år och man är ju verkligen på du-basis med dem. Och det tycker jag också är ett privilegium faktiskt. Det tycker jag verkligen är det roliga med jobbet också. Att man har egna, en egen patientbas.
Jag har ju också länge varit intresserad av att arbeta internationellt. Ända sedan jag lyssnade på Hans Rosling när man gick som finn i 15-åring och klippte någon gräsmatta hemma i Norrland. Ser man till den öppna kirurgin, då är det ju lätt att så här, det kan man ju tänka sig att man kan göra i... ett ställe med resursbrist. Men hur ser det ut liksom om man vill jobba internationellt som kärlkirurg? För det känns ju typ svårt att komma någonstans och bara, ja, här kan ni ställa upp mitt angiolab.
Nej, men det är faktiskt en jättebra fråga och det är något som bekymrat mig också. Jag vill också jobba utomlands mycket och jag var rätt orienterad mot det och var i Zimbabwe och tittade och ville jobba och sådär. Absolut. Så att det är ju helt riktigt att man väl är supernischad kärlkirurg, det är ganska svårt att jobba utomlands. Samtidigt som man säger det, det är också inte riktigt sant. För det finns ju ändå någon sorts gradering av, det är klart att jag inte är välkommen i Burkina Faso, vad ska jag göra där? Men man skulle kunna tänka sig som vår kollega Joy gör. Man kan jobba i en miljö där man har en semi-utvecklad verksamhet. Och jag är inbjuden till exempel i Vietnam. De vill att vi ska komma och prata om kärlkirurgisk epidemiologi. Och de vill att man ska visa standardingrepp Evar eller öppen ort eller något sånt där. Så att någonstans är det svaret. Men grejen är ju också att om man är dubbelspecialist, då är ju det här ett mindre problem. För då kan man ju ändå jobba som akutkirurg om man vill det. Och då handlar det ju ofta om att sätta igång ganska tidigt med det. För jag tror att det problemet är att ju äldre man är, ju högre blir tröskeln att åka iväg, tror jag.
Ja, men om vi tänker då, om du fick skicka med ett budskap till de som funderar lite grann på, som kanske vill börja läkarprogrammet eller de som redan pluggar eller gör sin AT och funderar på att välja kärlkirurgi efteråt. Om du liksom kortfattat skulle säga, varför tycker du att man ska bli kärlkirurg?
Det är världens roligaste jobb. Alltså vi har allt. Vi har den lilla, pilliga fisteloperationen där man räddar människors liv genom att de kan lägga sig i dialys. Mm. Till att man är den sista linjens kompetens på jättestora bukblödningar där man opererar antingen endovaskulärt eller öppet och koilar interna och räddar folks liv. Det är vi som räddar folks ben som blir skjutna i benen och jag tror helt enkelt att det är ju faktiskt världens bästa jobb. Så att det är kul, det är en förmån att få vara kärsrum.
Och slutligen då, när du tar ut jourkompen, vad gillar du att göra då?
Eva frågade på den här frågan, det beror på när. hon valde fredag eftermiddag.
Jag är en passionerad familjemänniska, så jag umgås mest med mina barn och min hund och min man. Jag läser väldigt mycket. Jag är en snabb läsare, så jag läser otroligt mycket böcker. Och sen gillar jag liksom att vara ute och i skogen och vandra och sådär. Jag är en väldigt tråkig människa och jag tror att det beror på att jag har lagt så mycket tid på jobb och forskning och familj. Så att det tog liksom slut. De andra på mitt jobb är mycket roligare än jag. De är ju som en där som springer maraton och gör klassiken och ja, you know. Men det är skillnad att vara morsa, tror jag.
Ja, men det var väl en fantastiskt bra avrundning av det här avsnittet. Så att vi får tacka så hemskt mycket.
Och så har vi en present också.
Ja, just det.
Nej,
just
det. Nej, inga presenter.
Men jag tänker vi kan avsluta avsnittet först. Jättekul att ni som har lyssnat, att ni stod ut med oss ända till slutet. Och som vanligt, har ni några idéer, hör jättegärna av er. Vi finns på alla sociala medier på kiwi@karolinska och ni kan också mejla till oss på info@karolinskakiwi.se.
Tack!
Tack så mycket! Ha det bra! Thank you.